Välkommen hem till mig igen på Bibel och bön. Idag ska vi läsa från Apostlagärningarna 14 och fortsätta med Paulus och Barnabas på den första missionsresan som de ju inledde i det förra kapitlet som Mikael läste med oss förra veckan. Men innan vi läser så ska vi be tillsammans. Jag tackar dig Herre för att du är här med oss var och en precis där vi är. Tack Herre för att du den här stunden vill hjälpa oss att upptäcka något mer av dig genom ditt ord Herre. Jag ber dig helige ande kom och öppna ordet för oss och öppna våra hjärtan så att vi kan ta det till oss. Herre, ditt ord det är sanning och det är liv, det ger oss kraft. Det är den maten som vi behöver för att växa i vår tro. Tack Herre för att vi får möta dig i ordet idag. Var och en där vi är. Amen. Ja, då läser vi ifrån det 14 kapitlet och jag läser i Folkbibelns översättning. I Ikonium hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade tro hetsade upp hedningarna och förgiftade deras sinnen gentemot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och de talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att vissa höll med judarna och andra med apostlarna. Och när både hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkring. Där fortsatte de att förkunna evangeliet. I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln och som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sa han med hög röst, res dig upp och stå på dina ben. Då hoppade mannen upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de på lykaonska. Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt. De kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Zeus-templet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Men när apostlarna Barnabas och Saul hörde det rev de sönder sina kläder och rusade in bland folket och ropade, människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni. Vi kommer till er med evangeliet att ni ska omvända er från dessa tomma avgudar till den levande guden. Han som gjort himmel, jord och hav och allt som finns i dem. I forna generationer lät han alla hedna folk gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott, han ger regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje i era hjärtan. Med dessa ord lyckades de med nöd och näppe lugna folket så att de inte offrade åt dem. Från Antiochia och Ikonium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag gick Paulus och Barnabas vidare till Derbe. Där förkunnade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Ikonium och Antiochia och styrkte lärjungarna där, lärjungarnas själar, och uppmanade dem att stå fasta i tron. De sa, vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. I varje församling utsåg de äldste åt dem och efter bön och fasta överlämnade de åt Herren som de hade kommit till tro på. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien. De predikade ordet i Perge och gick ner till Attalia. Därifrån seglade de tillbaka mot Antiochia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort. När de hade kommit fram samlade de församlingen och berättade om allt som Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade en längre tid där hos lärjungarna. Och nu ska vi se, jag inte klämmer ihop mikrofonen här bara. Paulus och Barnabas, de fortsätter precis som de hade börjat gjort tidigare under resan. När de kommer till en ny stad så går de till synagogan och predikar där. Och där fanns det både judar och greker, står det, och det var ju greker och proselyter, alltså omvända, som hade omvänt sig till judendomen. Annars hade de inte varit i synagogan. Och då predikar de där, och det står att de många judar och greker kom till tro. Att de omvände sig till tron på Kristus. Men det fanns ju också motstånd. Och de judar som inte ville ta emot det här utan stod fast vid sin judiska tro och tyckte att det här var bara jobbigt när Paulus och Barnabas talade och såg det som något en villolära. De försökte ju få med andra på det. Men Paulus och Barnabas, de står att de var där ganska länge, en längre tid står det att de var i Ikonien. Och de talade frimodigt och i förtröstan på Herren. De litade på Gud och talade frimodigt om Jesus. Och Herren bekräftar då ordet där de har talat genom att under och tecken också sker när de ber för människor, lägger händerna på dem och så vidare. Han använder dem för att visa att ordet är det ordet de förkunnar om honom är på riktigt. Att Herren lever och verkar idag. Och samtidigt som de gör det här och många kommer till tro får uppleva också tecken och under då, får hjälp på olika sätt av Gud, så jobbar ju de här judarna som inte gillar Paulus och Barnabas, inte gillar evangeliet om Jesus, de jobbar på att få folket med sig. Och de, till slut så delas folket i två delar, de som håller med judarna och de som tycker om Paulus och Barnabas och det de förkunnar. Men så görs det då planer både av de troende judarna och av de som inte har en judisk tro men som heller inte vill vända om till den kristna tron. Då. De gör upp planer på, med sina ledare, att de ska ta fast apostlarna, misshandla dem och till och med stena dem. Men Paulus och Barnabas får reda på detta och så går de vidare. Alltså det var väldigt tufft. Evangeliet går framåt men motståndet ökar också i takt med det. Och det tror jag att vi kan lära oss något av. Och jag tror att vi kan se att det är så ibland för oss också. Fast att motståndet för oss kanske består i andra saker än just att vi hotas till livet. För det gör vi ju inte direkt här. Men så är det ju på andra håll i världen. Många av våra systrar och bröder, de upplever ju precis det här. De förkunnar evangeliet och de blir hotade till livet och får fly. Men för oss är det inte riktigt så, men vi kan uppleva motstånd på andra sätt, tänker jag. När det sker någonting positivt och människor kommer till tro och evangeliet liksom är på framgång, som man säger, då brukar det också bli en del bakslag, att man möter motstånd. Det kan hända tuffa saker i en församling. Inte sällan är det sånt som vill splittra och förstöra eller skapa osämja. Eller så drabbas man av andra saker, man försöker liksom att slå sönder på ett eller annat sätt. För det är ju liksom ondskans, fiendens sätt att splittra och förstöra. Och det gör han ju på olika sätt då. Men motståndet, vi blir ju så fort evangeliet förkunnas och de tror, alltså vi blir fler som tror på Jesus, då blir det också farligare och då ökar motståndet. Och det där behöver man vara medveten om och vaksam över. För när man vet om det behöver man inte bli rädd för det. Utan man kan fortsätta att, precis som Barnabas och Paulus, förtrösta på Herren och veta att han är med och han har kontrollen och hålla sig till honom. Vi behöver inte vara rädda. Men vi ska vara medvetna om att det finns, så vi också är medvetna om det som kan dra snett. Så att vi kan korrigera det som blir fel. Eller riskerar att bli fel. Men de drar vidare och de fortsätter att förkunna evangeliet. Det tystas inte hur mycket motstånd de än möter. Ingenting kan tysta evangeliet om Jesus Kristus. Ingenting. Det är sant. De kommer till en stad som heter Lystra. Och där finns då den här mannen som det berättas om. Som har varit lam ända sedan födseln och inte kunnat gå. Och här kommer ju ett ord som jag har lite... få lite bekymmer om, eller som jag kan ha funderat lite extra på. Det här är ju mina reflektioner jag delar i det här, den här bibelstunden. Och du får ta det som just det. Och jag tänker att det är väldigt, vore roligt och intressant om du har synpunkter, funderingar och om du ville på något sätt höra av dig i kommentarer vid den här på församlingens sida där på Facebook där vi sänder detta också, eller sms eller mejla eller något, att höra av dig, för det är intressant om vi kan få ett samtal som kan få leva på något sätt. Men det viktigaste är att du funderar själv. Det står ju att den här mannen, han hörde Paulus predika, den lame mannen, han hör Paulus predika, och då står det att Paulus fäste sin blick på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, då sa han: res dig och stå på dina ben. Det där blir lite ett lite problematiskt ord, har jag alltid tyckt. För det är så lätt att tänka att det här beror på, om han såg att han hade tro så att han kunde bli botad, då är det lätt att tänka att det hängde på mannens tro. Och så kan vi läsa en sånt ställe och så kan det lätt bli till att, och som det också har varit i många sammanhang och är, och vi kan höra det ibland, att bara du har tro så blir du frisk. Bara du har tro så löser sig detta. Bara du har tro så får du bönesvar. Och jag känner att ja, fast riktigt så enkelt är det inte, tänker jag ju då. Jag som är lite kritisk så där, när jag tänker, för att jag känner att det kan inte hänga på det. För det står också på andra ställen att det inte alls är så. Utan att, och snarare att det handlar om dens tro som ber än dens tro som är sjuk, om man nu ber för en sjuk. Men vad handlar det egentligen om? Och vad är det för tro han ser hos den här mannen Paulus? Det står ju att, att mannen lyssnade verkligen när Paulus predikade. Han lyssnade på honom. Och Paulus tittar på honom, han fäster sin blick på honom och han ser något i den här mannen. Och han såg att mannen hade en tro. Jag tänker att Paulus såg att det hände något med den här mannen när han lyssnade till förkunnelsen om Jesus. Paulus såg att det tändes något i den här mannens blick. En tro. Och det tändes ett, kanske också ett hopp då, om ett förvandlat liv, om någonting annat. Och då Paulus ser det och han tar fasta på det. Och så får han också en stark tro på att mannen ska kunna bli botad. Och han säger de här orden till honom. Men jag tror inte man ska tolka det som att mannen har en speciell tro och då kan det här ske. Eller han har speciellt mycket tro. Eller att, att det liksom hänger på det för att han ska kunna bli frisk. Jag tror inte att det är så man ska tolka det. För jag tänker så här att om man tänker så, och så som det ofta har blivit i olika sammanhang blivit, att man talat om det som att om du har tro då, att det hänger på det, då blir det en prestation. Det hänger på hur mycket tro du har. Och hur mycket tro du har, det visar sig hur mycket du läser Bibeln, hur mycket du går till kyrkan, hur mycket du vittnar för andra, och hur fina böner du ber, att du talar mycket tung. Ja, du vet, det kan vara, vi kan rada upp en massa saker, va? Och gör du det här så har du tillräckligt stark tro. I vissa sammanhang så är det, finns det en sån typ av förkunnelse. Och då blir tron prestation. prestation. Men tron på Jesus är aldrig en prestation. Tron på Jesus handlar om relation. Och då tänker jag att Paulus, han ser att här tänds något hos den här mannen. Han vill ha en relation med Jesus. Och om han har en relation med Jesus och vill ha det, då är allting möjligt liksom. Och Paulus har en stark tro för detta. Jag tror att Paulus hade en särskild trons gåva. Annars skulle han inte ha kunnat arbeta på det sättet han gjorde. Men det är relationen det handlar om. Det finns en vilja, och den viljan behöver inte vara stor. Det räcker med ett uns. Men Jesus ser och tar emot. Och det viktigaste är att mannen tar emot Jesus. Alltså i min översättning står det att han hade tro så att han kunde bli botad. Men det kan också översättas, och gör i vissa översättningar så står det att han hade tro så att han kunde bli frälst. Och det tycker jag är en viktig poäng, för det här handlar om inte bara botandet av att bli hel i sina ben, utan han också blir botad i hela sitt inre, det vill säga får en relation, en upprättad relation med Gud. Det är vad jag har tänkt och vad jag har känt att jag har sett när jag har läst den här texten, och att jag skulle poängtera idag. Och jag tror att det är så viktigt. Tro är aldrig prestation. Det hänger aldrig på hur mycket du tror eller att du gör vissa saker för att liksom bekräfta din tro. Utan det som är avgörande är relationen med Jesus. Och hur den relationen är kan ingen annan avgöra riktigt. Det finns ingen som kan veta riktigt hur min personliga relation med Jesus ser ut. Men ja, hur jag gör och så. Och det är inte viktigt. Utan det viktigaste är att jag har en levande relation med honom. Men det som man kan se, det är ju frukten av det. Vad som märks där jag befinner mig. Och om min bön är att mitt liv ska vittna om Jesus, då får jag vila i att jag också får göra det. Och att Jesus leder mig rätt. Jag lyssnade på en sång för någon vecka sedan här. En lovsång som... där texten är... här om att lär mig att älska som du älskar. Och så är det en strof på slutet som är... Gud, låt mitt leende berätta vem du är. Och den formuleringen tycker jag om. För jag tror det ligger är något viktigt i det. Att mitt liv ska vara sånt att det märks. Även om jag inte använder några ord. Att det ska märkas omkring. Men det handlar om relationen. Inte om att jag presterar en massa. Det är jätteviktigt. Paulus såg att här var en relation på väg att upprättas. Och då kunde mannen bli frälst. Och han blev också botad. Men när folket ser det här så blir de ju totalt tokiga. För de hade ju en annan tro där. Alltså de levde i en tro på de här grekiska gudarna. Hermes och Zeus. Och det var ju, det fanns ett tempel, Zeus tempel. Där de tillbad och offrade till de här gudarna. Grekiska gudarna. Och de hade också en tro att gudarna ibland kunde uppenbara sig i mänsklig gestalt. Och det fanns tydligen, om man läser lite kommentarer, någon idé om att, och historia om att gudarna en gång hade velat stiga ner till den staden, men de blev inte väl emottagna, och därför så förgjordes den staden då. Och då kan man tänka sig att de var väldigt väl, nu trodde de igen, fick de för sig att det var gudarna som hade stigit ner. Och så kallar de dem för Zeus och Hermes, då Paulus och Barnabas, och de vill offra till dem. Det kanske inte var så konstigt att de fick en sån tanke. Men Paulus blir förskräckt. Nej, vi är ju bara människor. Vi är människor precis som ni. Sätt inte oss på någon högre pedestal. Upphöj inte oss på något sätt. Det är inte vi. Men ni ska vända om till Gud. Den levande guden. Och så pekar han på Gud. Vem han är. Försöker hitta sätt att tala om honom. Så att de ska förstå. Och de lugnar ner sig. Det där är också väldigt viktigt. Det är inte människan som är viktig. Det är inte vi som, den som förkunnar som är viktig. Det är inte den som ber för den sjuke som i sig är viktig. Det är inte den som den som kan tala ut ett profetiskt ord eller vad det än är. Det är inte den som är viktig i sig. Det är Gud det handlar om. Och därför är det så viktigt att se det. Och ibland så har vi ju en förmåga som människor att se människorna, en människa och liksom bli fäst efter. Han är så fantastisk. Han talar så, och när han ber då, eller när hon profeterar, så är det så fantastiskt. Och det är ju inte människan som ska stå i centrum. Det är inte dem vi ska liksom tillbe eller ge vår ära, utan det är till Gud. Men det där är svårt, för vi har ju också det i oss, varje människa, att vi mår ju lite bra av själva när vi får lite beröm. Men det är inte det som är det viktiga. Sen behöver vi uppmuntra varandra, och det är viktigt. Men det där att sätta människor i centrum, nej, det är inte riktigt det som är meningen, utan det är Gud som ska stå i centrum. Men vi ska uppmuntra varandra, det är viktigt. Men här höll det på att ta en ände med förskräckelse, men det insåg Paulus och Barnabas efter ett tag. De kunde ju inte förstå det först, eftersom folket talade på sitt eget lokalspråk, lykaoniska. Men när de märkte att de tänkte offra till dem, då. Och så är det, vi kanske inte förstår på en gång alltid om det är något så att människor har fel syfte med att de kommer till oss. Eller så. Men då, när vi märker om det är så att någon har ett annat syfte eller har en annan tanke och tror att de måste göra något, då handlar det också om prestation. Så får vi liksom backa. Nej, det är inte mig du ska komma. Jag kan inte göra några under liksom i mig själv. Det är inte jag som har någon särskild kraft. Det är Gud. Det är honom du ska vända dig till. Det kan vi också lära av den här texten. Och sen fortsätter de ju och besöker, åker tillbaka samma väg som de hade kommit, Paulus och Barnabas, och uppmuntrar församlingarna på varje plats där de är. Så söker de upp församlingarna, de uppmuntrar dem och de talar om, vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Alltså vi möter motstånd när vi förkunnar ordet, och för att vi ska kunna liksom nå fram, nå målet på vår väg. Så är det så, men vi ska fortsätta, och de liksom ger dem mod, de och uppmuntrar och ber för dem och så att de ska stå fasta och inte vackla. Gud är med er och ni kommer att få det ni behöver. Och det sa ju Jesus till lärjungarna med. Ni kommer bli utsatta för massa förföljelse och hån. Men ni ska inte vara oroliga. Och när de pressar er så var inte oroliga. För ni ska få det ni ska säga. De ska hjälpa er när ni är i trängda situationer. Då ska den helige ande ge er det ni behöver säga. Ni behöver inte oroa er. För jag har besegrat världen. Och så är det. De pumpar in mod och liksom hopp i varje lärjungens liv där de kommer, i varje församling. Sen står det också att de utsåg äldste i varje församling. Ledare som skulle ha ett särskilt ansvar. Och de gjorde det under bön och fasta, och de bad för dem och överlämnade dem liksom in i sin tjänst för Herren. Innan de åkte därifrån. Och det behövdes ledare i församlingen. Det behövdes människor som var avskilda till att ha ett ansvar. Så att det skulle fungera. Annars skulle det bli kaos. Det visste de, det förstod de. Och så är det ju. Det behövs ett ledarskap i en församling. Annars fungerar det inte. Men det är ett ledarskap som ska vara förankrat i Herren. Vara utsatt av honom. Och sin tydliga förankring där. Men det är så tydligt, och det tycker jag är så härligt att se, att Paulus på sina missionsresor, han åker runt i församlingarna. De bildar ju församlingar också, de uppmuntrar ju människor att bilda sig nya församlingar. Men de åker runt sen tillbaka till de församlingarna och uppmuntrar dem och hjälper dem. Han släpper inte kontakten, men han utser ju andra ledare för Paulus. Och de andra apostlarna, de kan ju inte vara i alla församlingar och leda dem, utan andra måste ta över. Och så gör de så. De utser äldste som gör det. Sen får de tillbaka då. Och de predikar ordet överallt där de är. De fortsätter sedan ner till den platsen. Till Antiochia. Antiochia i Syrien. Då. Det finns två Antiochia. Ett som ligger i Turkiet. Nuvarande Turkiet. Och lite mindre ställe. Men Antiochia i Syrien. där hade de ju utgått ifrån när de reste iväg. Och nu kommer de tillbaka och så berättar de allt som Gud har gjort. Vad de har fått vara med om. Och hur han har öppnat trons dörr för hedningarna. För precis det som Mikael talade en hel del om förra gången också. Att Gud valde ju den vägen när judarna inte ville ta emot evangeliet. Så vände han sig ju till hedningarna för att evangeliet var tänkt för alla. För alla folk. Och nu hade Gud öppnat trons dörr för dem. Det vill säga öppnat upp så att de kunde ta emot evangeliet. Ja, evangeliet går aldrig att stoppa. Det ska förkunnas, har förkunnats hela tiden, kommer att förkunnas. Ingen kan stoppa det. Det är viktigt att komma ihåg och ha frimodighet. För vi har samma uppgift att förkunna, att tala om Jesus, berätta om honom. Men främst med våra liv. Och att tron är inte prestation. Tron är aldrig prestation, tron är relation. Och det ska vi vara medvetna om, det ska vi vara noga med och det ska vi också uppmuntra till. Att, därför ska vi uppmuntra varandra till att leva i den relationen och fördjupa den relationen. Och hur fördjupar man en relation? Det gör man när man umgås. När man är med varandra tillsammans och lär känna varandra. Och Herren lär vi känna genom ordet och bönen. Och tror jag också genom stillhet och tystnad, men låta honom tala. Och därför ska vi just nu också be. Vi får komma inför Gud med allt det vi har på våra hjärtan. Och vi får en hel del bönämnen, tror jag. Jag vet att i gudstjänsten i söndag så lämnades det en hel del bönämnen både på lappar och sms. Jag har ingen aning om vad det stod på dem, men det är vid Gud. Så där kan vi be för. Vi kan be för det som ligger på, du ber för det som ligger på ditt hjärta. Men vi ska också be för vår församling. Vi ska be för den höstupptakt vi ska ha fram nästa helg. Inte nu till helgen, men helgen därpå. Vi ska be också för vårt samhälle och för, förstås för vår värld. Så vi ber tillsammans. Tack Herre för att du är Gud, du och ingen annan. Tack att vi får komma till dig med allt det vi bär på våra hjärtan just nu. Du ser allt som vi har med oss in i den här stunden här av kanske sorg, kanske tacksamhet, glädje, oro. Någon känner sig ensam, någon annan är orolig och någon är förväntansfull. Någon är jätteledsen och någon annan är jätteglad. Du vet det. Men jag tackar dig för att du ser allt och vet varje situation, varje belägenhet vi står i. Du känner alla våra bönämnen och jag tackar dig för att du vill möta var och en just nu med din heliga andes kraft just där vi är. Därför att du är överallt och du är, så har sagt att när vi tillsammans, två eller tre ditt namn, så är du också där och vi är det nu. Och jag tackar dig Herre för att du vill möta och styrka och upprätta. Precis som du gav upprättelse och styrka åt den lame mannen så kan du göra det åt var och en där vi behöver. Du styrkte lärjungarnas själar, stod det genom Paulus. Och du kan styrka oss Herre, invärtes och utvärtes, så jag på att säga, men både till ande, kropp och själ. Tackar dig för att du vill göra det Herre. Tackar dig för att du ser varje bönämne som nämndes i söndag som fanns nedskrivna och smsade. Du vet alla situationer. Tack att du ser också dem. Att vi får lyfta det inför dig. Tackar dig för att du ser vår församling och vi ber att du hjälper oss i den tid som är. Det är inte lätt att vara församling när man inte får träffas på det sätt som vi vill. Herre. Till gudstjänst och lovsång och tillbedjan och bönesamlingar. Allt det där som vi längtar så mycket efter att kunna göra fritt som vi har gjort förut. Men vi ber om vishet och vi ber om hjälp att hålla ut och kunna samlas på det sätt som är möjligt. Men vi ber att ingen ska känna sig ensam och utanför. Utan vi ska få känna oss delaktiga i gemenskap där vi är. Tackar dig Herre för att du välsignar gudstjänster, förberedelser för som förkunnelse och allt vad det innebär, Herre. Jag tackar dig särskilt att du vill välsigna vår höstupptakt som vi får göra på ett helt annat sätt i år. Men ber att du ska välsigna det och hjälpa oss att det får bli bra. Att många kan vara med, att det får kännas gott ändå. Och jag ber, Herre, också för vårt samhälle, att du ska välsigna var och en som kämpar i vårt samhälle just nu, Herre, och som behöver din omsorg på ett särskilt sätt. Och vi ber för vår kommuns ledning. Jag ber, Herre, för de som styr och fattar beslut i vår kommun, att du ska ge dem vishet och kraft att hålla ut och att orka i den tid som är. Och jag ber att du ger dem vishet. Jag ber att du tar hand också alla inom vård och omsorg som kämpar på ett särskilt sätt. Tackar dig för att du är med i våra skolor, Herre, förskolor, barnomsorgen. Jag ber om din särskilda välsignelse över dem. Och jag tackar dig, Herre, också att jag får be för vår värld som behöver dig så innerligt. Be för våra syskon världen över som förföljs på samma sätt som Paulus och Barnabas och de andra apostlarna gjorde, Herre. Förbarma dig, hjälp dem och styrk dem. Vi förstår inte riktigt vad det innebär, men du vet. Herre, var dem nära. Och jag vill särskilt be här idag för doktor Dennis Mukwege i Kongo Kinshasa, som vi har kunnat läsa om i dag bland annat, som är hotad till livet för att människor inte tycker om det han gör, fast han bara hjälper människor på Panzisjukhuset, människor som är utsatta. Herre, förbarma dig över honom och hans familj, vi ber om ditt beskydd. Och du vet hur det är på många andra ställen här, på missionssammanhang, våra missionärer, hur de har det, och vi ber om din kraft och hjälp och styrka överallt. Särskilt de som är nere i Salta och den situationen som är månadens missionärer just nu. Vi ber att du tar hand om dem, Gonzales, där nere, med allt vad det innebär, Jesus. Tack, Herre, för att du hör bön och att du leder oss och bär oss. Går med oss varje steg och hjälp oss att få arbeta med på att vi får leva i relation med dig och att det får vara det viktiga, Gud. Att vi får slappna av i relation till dig. Så att tron får vara relation och inte prestation. Tack, Herre, för att du är med oss. Välsigna var och en i Jesu namn. Amen. Så tackar jag dig för att du har varit med och lyssnat den här dagen. Och så vill jag önska dig Guds välsignelse för dagar framöver, och nästa vecka så får ni gå vidare, eller vi, men tillsammans med Mikael då, i det 15:e kapitlet i Apostlagärningarna. Ha det bra, vi hörs, hej då!